Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare är jag, Annette Strandqvist. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. Till vår röstbrevlådan som står på dygnet runt är telefonnumret 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vill du besöka webbplatsen är adressen taltidningenvasternorrland.se. Och nu finns vi också på Facebook och då kan man söka på Spotlight taltidningen Västernorrland. Så kommer man till Spotlights egna Facebook-sida. Du lyssnar på Spotlight taltidningen Västernorrland och det är nummer 10 vecka 21 2024. Och som du märker så är taltidningen tillgänglig tidigare än vanligt. Det beror på att redaktören kommer att ta semester tisdag till och med fredag den här veckan och redaktionen kommer att vara stängd. Men här kommer veckans taltidning som inleds med Aktuellt. 9 juni är det EU-val och det går bra att förtidsrösta från och med den 22 maj i EU-valet. Du kan beställa punktskriftskuvert med valsedlar i svartskrift hos valmyndigheten val.se eller via valupplysningen. Reportage i ett tidigare val har det inte blivit riktigt rätt med valsedlarna med punktskrift. Nu är kontrollen rigorös vid framställningen. Följ med till tryckeriet.
Du kan väl inte gå in och titta? Jag vet att ni sitter och sorterar det här. Jag tror. Kan inte gå in och kolla där?
Absolut. Följ med.
Förslag om valhemlighet för synskadade röstades ner i riksdagen i förra veckan. Synskadades riksförbund ser dystert på det inträffade. Ytterligare ett reportage.
Och vad ska man vara nyfiken på när det gäller just den här utställningen?
För det första så är Sundsvallsborna redan väldigt nyfikna på vår historia. Och då när det blir ett sånt här 400-årsjubileum så tyckte ju alla på museet att nu tar vi den här möjligheten och berättar historien från stadsgrundandet då, som bas. Och vad skulle vi då utgå ifrån? Jo, vi skulle ju utgå ifrån våra samlingar och se, kunde de hålla för att berätta historien framåt från 1621 egentligen då fram till idag. Och det tycker vi nog att vi har lyckats med.
Med anledning av att Sundsvall firar 400 års jubileum visas nu utställningen Nyfiken på om Sundsvalls historia på Sundsvalls museum. Intendent Tina Johansson berättar och får oss mer nyfikna på utställningen. Dock finns inga planer just nu på att erbjuda syntolkning av utställningen. Föreningsnytt, ombudsman saknas i SRF-distriktet. Kulturnytt, historievandringar i Sundsvall. Med början den 25 maj. Boktips, konsten att leva. Anslagstavla, syntolkad biofilm, gatuhunden Arthur, 23 maj. 3 juni, Café Tramp. Platsen är Kreativa huset i Skottsund. SRF Örnsköldsviks aktiviteter i sommar och övrig information. Inbjudan till SRF Västernorrlands sommarresa till Gävleborg. Och inbjudan till sommarfest den 15 juni med SRF Härnösand. Spotlights redaktion stängd 21-24 maj. Sist redaktionsrutan och nästa taltidning kommer att publiceras vecka 23. Och jag säger på återhörande.
Aktuellt.
Den 9 juni är det sista dagen för att rösta i EU-valet. Men från och med den 22 maj går det att förtidsrösta. På Valmyndighetens webbplats val.se finns det möjlighet att beställa material i punktskrift och text i större fet stil. Med hjälp av materialet så kan du som har en synnedsättning rösta utan att någon annan behöver hjälpa dig att välja valsedel. Materialet innehåller 10 kuvert med punktskrift och tryckt text i större och fetare stil. Kuverten innehåller valsedlar för de partier som fått mer än 1% av rösterna vid något utav de 2 senaste EU-valen. Det står alltså i punktskrift och tryckt text vilket partis namnvalsedel som finns inuti respektive kuvert. Ett likadant kuvert med punktskrift och tryckt text som innehåller en blank valsedel. Den kan du använda om du vill rösta på något annat parti än de som finns på valsedlarna i de andra kuverten. Du kan också använda den blanka valsedeln om du vill personrösta. Skriv namnet på det parti och den kandidat du vill rösta på, för hand eller i punktskrift på valsedeln. Sista dag för beställning av detta material är fredagen den 31 maj klockan 12. Och du kan skicka in din beställning via webbplatsen val.se. Då behöver du fylla i följande uppgifter. Namn, efternamn och CEO. Det används endast om du har care of adress. Annars lämnas den raden blank. Din gatuadress, postnummer, postort. Om du vill få en skriftlig bekräftelse på mottagen beställning så ska du ange din mailadress. Du ska också kryssa i om du samtycker till att Valmyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar ut i detta webbformulär. För mer information kring samtycke och Valmyndighetens behandling av personuppgifter så kan du gå in på rubriken personuppgifter. Och så trycker man på den röda beställningsknappen på webbsidan sedan man har fyllt i dessa uppgifter. Så skickas formuläret vidare. Och du kommer att få ett kuvert hemskickat med kuvert med punktskrift där det ligger valsedlar från de olika partierna i respektive kuvert i svartskrift. Har du frågor om valet, då kan du som väljare ringa 020 825 825. Och bor du i utlandet är det +46 771 270 999. Sista dag för beställning alltså fredagen den 31 maj klockan 12. EU-valet innebär att du röstar på ett parti eller en enskild kandidat som ska sitta med i EU-parlamentet. Sverige har idag 21 ledamöter i EU-parlamentet. Och sista dag för att rösta är den 9 juni. På Valmyndighetens sida finns det också en länk till denna information. Det är https://at-rosta/var-rosta-jag/beställ-material-i-punktskrift. .html. Inför EU-valet kan man beställa valsedlar som finns i kuvert uppmärkta med punktskrift. Johan Lundner vid Västmanlands taltidning har gjort ett besök på tryckeriet som fick uppdraget från valmyndigheten.
Punktskriftsvalsedlar. Jag befinner mig tillsammans med en kvinna som heter...
Elisabeth Pettersson.
Och du pysslar med just det. Vad är det du gör egentligen?
Vi har fått ett uppdrag av valmyndigheten att tillhandahålla kuvert med punktskrift på. Så att även de synskadade vet vilket partis valsedel som ligger i ett särskilt kuvert.
Kuvert som uppmärkta med punktskrift där man kan läsa vilket partis valsedel som ligger i det här kuvertet.
Ja, vi har ett exempel här och då står det Centerpartiet, valet till Europaparlamentet 2024. Men så står det en ytterligare text och det är att det står bara i punktskrift. Partiets namn finns i svartskrift på kuvertet.
Så att man upplyser alltså om att i det här kuvertet så ligger en valsedel och den är bara i svartskrift?
Ja, det gör man.
Just det här kuvertet som vi tog nu, för vi tog ett bara ur högen där för att ha som exempel, det är partiet Centerpartiet. Hur många partier är det som är upptryckta?
11 stycken, så att det blir 11 gånger 1200 kuvert. Så 13 200 totalt.
Vid riksdagskommun- och regionvalet senast, då var det ju en del valsedlar punkter blev lite sisådär med. Men nu har man gjort annorlunda här vid Europaparlamentsvalet. Ni har fått uppdraget att både trycka kuverten och packa i valsedlarna för att man ska undvika den här typen av misstag och fel.
Det är helt korrekt. Vi har först tryckt alla kuvert i svartskrift. Då har jag tagit ett parti i taget så att det inte ska riskera någon sammanblandning. Sen har jag gått vidare till nästa steg då, alltså att trycka punktskrift på de här små kuverten. Samma sak där. Ett parti i taget. Och sen tydliga uppmärkningar på varje kartong. Och sen nu när vi har fortsatt arbetet med att stoppa i valsedlar i varje litet kuvert, så är det samma sak där. Ett parti i taget. En person får bara hantera ett parti i taget. Så att det inte ska riskera att blandas ihop.
Så en person, ett parti i taget och hela tiden åtskilt. Och så att det inte ska kunna bli något misstag helt enkelt.
Helt korrekt. Vi har varit väldigt noga med det där.
Och de som har fått uppdraget vid det här tillfället, och det är Punktdesign i Fagersta. Ni fick uppgiften att fixa det här till det här valet. Hur pass seriös blir man när man får ett sånt här uppdrag?
Det här är ett enormt förtroendeuppdrag tycker jag. Att vi ska liksom hantera alla synskadades möjligheter att tillgodogöra sig politisk information inför Europaparlamentsvalet. Det tycker jag det är nästan hedrande.
Det måste kännas som ett demokratiskt uppdrag.
Ja, absolut. Alla gånger.
Är det någonting som har varit så här lite struligt på vägen?
Ja, det har tagit lite tid innan... Momentet vi har börjat med nu, det är att stoppa alla de här små kuverten med valsedlar i ett stort kuvert. Och de har tagit lite lång tid innan de kom hit. Så jag har liksom efterlyst dem flera gånger. Men nu är de här. Så nu har vi satt igång med det. Det är det sista steget i den här processen.
Så ni började med att ta sådana här kuvert som är lite mindre vanliga kuvert. Och på dem tryckte ni svartskrift vilket parti det var och att det var till Europaparlamentet 2024. Sen har ni tryckt punkt efteråt det plus att i kuvertet så ligger den här sedeln i svartskrift. Då. Och sen har ni stoppat ner den här svartskriftsvalsedeln som alla andra också får. Fast du, då man kan titta på som seende. Och sen därefter när allt det här är klart då ska ni plocka ner en utav varje då i ett större kuvert och det kuvertet ska skickas ut.
Ja. Och ett annat steg på vägen där man stoppar i en valsedel i varje kuvert, sen ska de förslutas också. Så vi har suttit och förslutit alla dessa 13 200 kuvert också.
Sitter man och slickar på kanten då, eller hur går det till?
Nej, då tror jag att man har svimmat av för länge sedan. Så vi har haft små duttar som man, med fukt som man drar längs limkanten där, så att det försluts ordentligt.
Du, säkerheten då? Valmyndigheten, har de gjort någon kontroll?
Mm. De var här förra veckan på besök och de gick igenom en förfärlig massa av de som vi hade kört ut. De kontrollerade att det var rätt valsedel i rätt kuvert. Och sen tog de stickprov på att se hur förslutningen var, om den var okej. Vi blev med berömd godkända. Så det kändes jätteskönt.
Så att det här valet till Europaparlamentet, då ska man inte råka ut för det här att det är fel parti i fel kuvert, med andra ord?
Nej, det ska det inte göra.
Du kan väl inte gå in och titta? Jag vet att ni sitter och sorterar det här i Trump. Kan inte gå in och kolla där?
Absolut. Följ med.
Ja, Elisabeth, här kommer vi in i ett nytt rum. Här var gott om kuvert, du.
Här är det en massa kuvert. Så nu sorterar vi. Det är en trestegsraket här. En börjar med att plocka ihop 6 partier. Lämnar över till den som sitter bredvid, som plockar ihop resterande. Och sen lämnar över till den som stoppar i det stora kuvertet. Och i det stora kuvertet så ligger också ett informationsblad om hur den synskadade ska gå tillväga för att rösta.
Och det är tryckt på punkt?
Både svart och punkt. Och med en QR-kod till valmyndigheten.
Här sitter en kille, vad heter du?
Jag heter Kim.
Och du sitter här med de här kuverten och sorterar?
Ja, men precis. Det blir en del kuvert.
Ja, det är ju vitt framför med punkt.
Ja, precis. Det är lite enformigt, men det går jättebra.
Och hålla reda på det här då, känns det enkelt?
Ja, men man har ju ett system för sig, så, men det går bra.
Och när ni jobbar tillsammans, så här 3 stycken, håller ni koll på varandra så att ni gör rätt allihopa?
Vi litar på varandra, det gör vi.
Vad är det krångligaste då?
Egentligen ingenting. Det är väl att det är något kuvert som kanske inte har limmats ihop ordentligt, så då får man plocka undan det.
Så ni gör som en gallring och extra check här?
Ja, men precis.
Elisabeth, hur mycket fel har det blivit då?
Det kan ju bli fel i punktskriften, om man säger så. Innan man börjar köra punktskrift så går man till en person som kan punktskrift ordentligt och läsa och korrektur, alltså godkänner korrektur på punkt. Sen kan ju apparaterna leva sitt eget lilla liv, så att de kan dra snett och de kan trycka punkten för nära väcket på kuvertet. Så det får man ju hålla koll på, och då får man ju plocka undan dem och köra till dem igen.
Så en rigorös kontroll på allting, så att allt ska bli rätt?
Ja, jag vet inte hur många gånger vi har kontrollerat allting, så, och i varje steg.
Och hur många gånger har du vaknat på natten?
Nej, inte så många gånger. Det är det här på slutet när allting ska liksom knytas ihop. Men efter deras besök så kändes det ju väldigt bra.
Ja, valmyndigheten har kontrollerat och ni jobbar på, och snart är det hemma hos er, ni som har beställt punktskriftsmärkta här valsedlar. Tack så hemskt mycket, Elisabeth.
Tack själv.
Reporter i inslaget var Johan Lunder vid Västmanlands taltidning.
I torsdags i förra veckan röstades en motion om synskadades rätt att rösta med bevarad valhemlighet ner i riksdagen. Synskadades riksförbund är besvikna över att inte politikerna anser att personer med allvarliga synnedsättningar bör omfattas av grundlagsskyddade rättigheter. Med röstsiffrorna 126 mot 115 avslogs motionen om synskadades rätt att rösta med bevarad valhemlighet. Motionen är skriven av socialdemokraten Karin Sundin. I motionen föreslogs att valhemlighetens arbete med att ta fram prototyper till hjälpmedel för synskadade som kan användas för att rösta självständigt skulle återupptas. Tanken var att de skulle kunna användas i EU-valet i juni. Men projektet, som pågått sedan maj 2022, avbröts samma höst av den nya regeringen. Istället har en parlamentarisk kommitté tillsatts med uppgift att se över valsystemet i sin helhet. I den här tanken är det högst tveksamt om vi synskadade ens kommer att kunna rösta med valhemlighet i nästa riksdagsval. Det här samtidigt som det har gått över 100 år sedan den allmänna rösträtten infördes, säger Niklas Mattsson, ordförande i Synskadades riksförbund, i ett pressmeddelande. Det är idag möjligt att beställa valmaterial i punktskrift eller förstorad skrift från Valmyndigheten. Men om du som röstar vill personkryssa någon behöver du kunna se namnen som står på valsedeln. Och det är här valhemligheten upphör om du inte ser. Då behöver vi hjälp av någon för att kunna läsa namnen och kryssa rätt person. Det kan låta som en liten sak, men det finns en anledning att valhemligheten är reglerad i grundlagen. Vi ska inte behöva uppge hur vi röstar eller varför vi gör det. Med runt 100 synskadade i Sverige skulle jag vilja säga att det här är ett demokratiskt problem, säger Niklas Mattsson. I motionen föreslogs att arbetet som påbörjats med prototyperna skulle återupptas, men så blir det alltså inte. Eftersom den parlamentariska kommittén ska redovisa sitt uppdrag i september 2025 befarar Niklas Mattsson att det inte blir någon valhemlighet i riksdagsvalet 2026 heller. Det är tveksamt om prototyperna kan vara klara till dess, eftersom arbetet då kommer att ha varit pausat i flera år, avslutar han i pressmeddelandet från Synskadades riksförbund.
Reportaget.
I gatuplanet på Sundsvalls museum i Kulturmagasinet så finns det nu en utställning som heter Nyfiken på, som berättar om tingen om Sundsvall genom 400 århundraden. Och Tina Johansson, du är intendent här på museet och du ska berätta lite grann om den här utställningen som kommer att finnas tillgänglig ända fram till någon gång på våren 2025. Mm. Och vad ska man vara nyfiken på när det gäller just den här utställningen?
För det första så är Sundsvallsborna redan väldigt nyfikna på vår historia. Och då när det blir ett sånt här 400-årsjubileum så tyckte ju alla på museet att nu tar vi den här möjligheten och berättar historien från stadsgrundandet då, som bas. Och vad skulle vi då utgå ifrån? Jo, vi skulle ju utgå ifrån våra samlingar och se, kunde de hålla för att berätta historien framåt? Från 1621 egentligen då, fram till idag. Och det tycker vi nog att vi har lyckats med. Att ändå hitta de här föremålen. Ibland väldigt få från vissa århundraden. Men sen så har vi då kunnat få de här föremålen att liksom berätta historien. Och det har varit djupdykning i historia. Och det är inte bara vi som har gjort den i museet, vi är anställda allihopa, utan vi har ju också tagit in allmänheten. Vi har tagit in folk som är lite experter på historien. Vi har haft med Mittuniversitetet och vi har haft med de som är kunniga inom vissa delar av historien utifrån intressanta föremål. Och sen har vi lånat in där vi tycker att, ja men här försöker vi låna in för att det här är ju ändå en sån viktig del av vår historia. Så den bygger på det och kommer man hit så får man ju se de här föremålen som kommer att kunna öppna upp för berättelserna. Och med kunskap om sin egen historia och med kunskap av eget hantverk och så kan ju de här föremålen öppna upp för andra berättelser, egna berättelser, personliga berättelser. Och det har vi också fått till den här utställningen. Så att det är väldigt många som har varit med och bidragit med texter bakom de här.
Och hur har ni då gjort den här tillgänglig för besökarna?
Ja, vi har ju föremålen i centrum verkligen här som vi har lyft upp och även använt bilder. Har vi ju gjort ur vår fotosamling, filmer. När filmen väl kom, vi har ju en film som är Sundsvall 300-årsjubileumsfirandet då. För 100 år sedan då. Hur såg den ut? Och vi funderar ju på att filma nu också inför vårat firande då, som kommer att också gå av stapeln. Sen finns det vissa inspelningar också då, som man kan lyssna till, röster som finns här. Och barn har vi med, 4-5-6-åringar som sjunger, bland annat vid 1600-talet då, just salmer, liksom en salm, den blomstertid nu kommer till exempel, och lite lekar. Det är väl på det sättet man kan få ta del av den här. Och sen är den ju väldigt, tycker jag, estetiskt gjord. Väldigt tillgänglig när det gäller platsen och utrymmet och belysningen i de här montrarna, i de här olika montrarna som är byggda här av våra tekniker. Med både färgen, liksom den här varma gula färgen på montrarna kontra den här lite jordiga, lätta, ljusa, bruna. Och inuti de här glasen då, så har du en härlig grön färg som bara gnistrar liksom av den här blomstertid egentligen då. Så man kliver in här så ska man uppleva lite Sundsvall ur naturen på något sätt. Vi har sten, någonting som ser ut som stenar, och de är väldigt, ser väldigt verkliga ut också. Men att det är vår granit som är grunden vi står på. Fönstren rakt ut går ju ut mot kajen och hamnen. Det är ju vattnet, havet, närheten för handel. Och sen har du då jorden, det här jordiska, och solen. Och sen har du det gröna spirande, våra skogar och växter.
Kommer ni att kunna erbjuda syntolkade visningar?
Vi har dem inte inplanerade. Det har vi inte. Det är ju också så att man måste söka budget för sånt också. Så att, men den står ju så pass länge, så det vore ju väldigt intressant att få göra det. Verkligen, för att tillgängliggöra den så. Mm. Mm.
Nu tänkte jag att du ska titta på några utav de här delarna i den här utställningen som kanske du är extra nyfiken på att vilja snacka om för våra läsare i Spotlight. Vi står alltså under en högtalare som hänger från ovan och det ser ut som en fyrkantig vit platta.
Ja, det kallas för ljuddusch. Så här får du en dusch med sång. Och sen har de också en lek som de också tar i här efter den här. Och den här, de här beställde jag av de här barnen då på kulturskolan. Och de fick sjunga den där för att det var en psalm från 1600-talet skriven om den tid som är väldigt, väldigt tuff tid att leva i. Vi har ju en modell av Sundsvalls första stad om man tittar på den här framme.
Och då tittar vi ner i en monter från ovan, och vad är det vi ser?
Ja, här ser vi då ett exempel på hur staden då byggdes upp vid Åkroken där universitetet ligger idag. Men att det var en väldigt bra plats att bygga en stad på. Den blev utvald av Gustav den andra Adolf och hans närmaste, som tyckte att här har vi vatten runt om som skyddar den här. Det blir ju som en liksom halvö som går ut där. Så har du vatten runt om och så får folk känna sig lite skyddade där. Och så byggde man ju även ett jättestaket som var liksom 5 meter högt runt den här då, med tullportar. 2 tullportar som man byggde i det här. De här husen är ju timrade, och de är ju timrade av bönderna själva. De som flyttade in hit då, till staden. Och de har ju gjort ett val att vilja flytta in hit. Man påbörjar det här 1621. Och 1624 skrev kungen under liksom, det här brevet då. Och då blev det då egentligen staden, började därifrån. Men då hade redan folk börjat flytta in och börja bygga sina hus. Men han hade ju ett problem, den här kungen då, med att folk inte så gärna ville släppa sina hus på landet, och de ville ha sitt hantverk där och sin jakt och sitt fiske som de har haft sedan lång tid och inte måste tvingas in till staden. Så det var ju flera då som protesterade egentligen, så att det gick så långsamt att få folk att flytta in hit, så att han var tvungen att komma med lite någonting som kunde locka ansöka om att flytta in i det här privilegiebrevet. Då. Så skrev han ett nytt då när han undertecknade 1624, Gustav II Adolf. Då. Och sa då att ja, men med det här så befrias ni från knekttjänst. Och det var ju en höjdare. För det var ju lika med döden att gå ut som soldat ute i de här krigen. För det här är ju fruktansvärd tid. Det är ju liksom från 1621 och fram till 1721 så har du krig i 72 år. Så människor var tvungna liksom att bara leva i hela tiden. Även om krigen oftast skedde i andra länder, för det var en strategi att göra det i Polen och i Tyskland. Och inte på hemmaplan, för att då drabbade lokalbefolkningen väldigt hårt. Men här drabbade ju de som bor lite överallt här uppe i norra delarna och regionerna runt här också. De blir ju liksom utskrivna ut till det här kriget. Men då har du det valet, att flyttar du in till Sundsvalls stad, då blir du befriad från knekttjänsten. Så det var faktiskt några som gjorde det här då. Det var 7 bönder i början och 7 smeder som gjorde detta. Plus att de också blev skattebefriade under 12 år. Och slapp tullavgifter under 4 år då. Men det var de här liksom de första då som fick de här rättigheterna då. Plus fiske ute i Bremen och Lörudden. Men det tog ju tid, så att vi har med sammanlagt liksom med de här männen och med fruar och några drängar och piger, så är vi uppe i 200 stycken ungefär under den här tiden som kommer hit. Men du ska också veta då att i de här protesterna så är det ju en som Peder Pedersen som skriver och klagar verkligen. Han tycker att Sundsvall må vara i helvetet som blev byggt i mellan Hudiksvall och Härnösand, och att alla de som flyttar in dit är loppor, prackare, skinnare och skaffare. Alltså lurendrejerifolk bara så. Men det jag tycker att det är jätteviktigt att prata kring den här tiden, det är människornas historia verkligen. Och när de lever i de här krigsåren, det här tröstlösa eviga kriget, plus att det är en tid som man kallar för lilla istiden, 1600-talet, där du har så många skördar som misslyckas. Du har snö in i juni månad och sen börjar det igen i augusti. Så folk hungrar. Pesten sprider sig i omgångar. Folk dör på gatorna. Skaror av tiggare. Både barn och kvinnor och män är ute och tigger. Så det är ett hårt liv. Men ändå så samlas man för att sjunga de här sångerna. Med tro om en blomstertid som ska ändå. Man hoppas någonstans. Och det är ju det här man ser hos de här människorna. Att leken, dansen, festerna, bröllopsfesterna. De blir flera dagar för att människor måste få glömma det sorgliga och det tråkiga och ha roligt. Och det är ju det här som är människans kraft egentligen. För annars skulle man bara lägga sig ner och ge upp. Och det gjorde inte de här, fast en del gjorde det och de gick ju under. Men de flesta de kämpade vidare. Därför tycker jag den är så fin, den här sången som barnen sjunger, och Räven raskar över isen är också från 1600-talet. Lekar som Blimbock, Buller i bock, Hur många horn står det upp. Alla de här lekte ju vuxna och barn tillsammans. Och det ger ändå någon form av en tro framåt som jag tycker är viktig att hålla med sig. När det är hårt och svårt och människorna måste gå i kyrkan verkligen, de tvingas ju inte kyrkan på söndagar och i timmar och lyssna på predikningar. Men det är även i kyrkan så står ju prästen och berättar vilka som ska tas ut i kriget. Och pratar om sjukdomar, pratar om människornas syndande. Han pratar om hur det går i kriget, och går det dåligt då är det människornas fel. Och har många då misslyckas med skörden och så. Det är ju inte så att de tänker att det är lilla istiden och hur den har kommit till. Kylan är ett straff från Gud. Så då straffar Gud de som har syndat. Det är liksom de som är resultatet av det här. Så de sitter där och lyssnar till allt detta. Och när svälten blir som allra värst, som är 1674, det är då man måste ytterligare liksom öka på den här bestraffningen, och då hittar man vissa som ska straffas. Och det är då de här häxeriprocesserna drar igång så stort. Man måste ha någon som är skyldig, peka ut dem, och så börjar det. Och den blir ju enormt stor då innan den slutar och blir störst i Ångermanland och i våra områden. Och då har jag ju den här, för att komma in med den här kyrkan och så är ju det här en härlig tavla av nattvarden. Där Jesus har sin position som vanligt i mitten. Och något så ovanligt som många frågar, vem är det som sover i hans famn? Är det ett barn? Är det en kvinna? Vem är det? Hur får man ihop hans lärjungar i det här? Och det är faktiskt Johannes som, en väldigt ovanlig bild också, när han ligger där så avslappnad och ser så mycket ung och ljuvligare ut än de här som är skäggiga, de andra lärjungarna. Så ser han så väldigt ung och ja, lite vek ut nästan. Och det är Johannes då enligt alla tolkningar, och sen är det de andra lärjungarna runt om. Och man kan då peka ut vissa, som Judas kan man peka ut, som då har en penning på sig i handen. Så 1600-talet var det mycket symboler, och de här symbolerna finns ju med i alla, liksom, alla de här kända konstverken från nattvarden. Och den här, den fanns faktiskt, den skänktes till Sundsvalls första kyrka, som då byggdes vid Åkroken uppe vid Väderkvarnsbacken på höjden där. Och den skänktes då av borgmästaren i Sundsvall som var konstintresserad, han och hans fru. Så de hade nog den här hemma ett tag, för den har skänkt 1644. Men den han var med i första kyrkan följde med när de flyttade kyrkan, när stan flyttade närmare hamnen då, närmare havet till. Så hamnade den här också i Sundsvalls andra kyrka då. Och sen så när ryssarna sen kommer hit och bränner ner stan 1721, så är det ju kyrkan som klarar sig, för man brände ju inte ner den. Men den kommer sen också sen att skickas, som många gjorde, kyrkan när man renoverade eller byggde nytt. Så skänktes såna här tavlor också ut till såna här fiskekapell. Och då skänktes den här till Bremen. Så då fick den plats i den kyrkan. Och där såg jag den för första gången. Det var när jag var där 2020 och kom in i den här, för jag ville se den, jag ville tänka på fisket och allt det här som var grunden för Sundsvalls första stad. Så då såg jag den här, och sen såg jag att det stod 1644, och sen var jag bara, oj, vi måste få låna in den här, och det fick vi då. Så därför hänger den här, och liksom med en blick in i det här som jag pratade om, kyrkan och människor som hade en väldigt stark tro också på Gud och hur man ska förhålla sig och så. Mm.
Ja, vad vill du visa Spotlights läsare mera?
Här var det ju, som arkeolog är jag väldigt intresserad av att gräva i historia. Och när då stan flyttar hit till liksom runt Vänggåvan och torget, det som är torget idag, där låg ju kyrkan. Kyrkan flyttades till en plats där stadshuset ligger idag. Och rådhuset låg mittemot Knaust. Så man ställer sig vid Knaust och tittar tvärs över. Då vet man att där låg själva rådhuset då. Och då finns det en bild, en jättefin akvarellbild som är målad. Och ofta så här, man gjorde sina kartbilder på det här viset då, för att visa hur det såg ut. Så att den har vi här som bakgrund då, där vi ser att Vänggåvan, fontänen Vänggåvan var en bra stor kärn. Alltså mer som en sjö. Och då väljer man ju plats nära vatten på det sättet. Man tänkte att här skulle man kunna hämta dricksvatten. Men det visar sig att det inte är så bra vatten. Så man måste ändå ta sig ut liksom till Sidsjöbäcken, Grevebäcken. Där kan man hitta vatten som man kan laga mat med då. Men det här var bra till boskapsdjuren då. Men då hamnar liksom centrum på det sättet. Man sätter då kyrkan då, dit gick ju hela den här sjön. Den gick ju fram över där taxistation och allting är, och in i torgsidan. Så det var en ganska stor sjö då. Och då låg ju kyrkan nära sjön, och rådhuset låg också nära sjön och havet. För havet gick längre in också. närmade sig mot Knaust till då. När det här då byggdes på det här sättet så hade man ju en gravgård också, begravningsplats runt kyrkan. Så att den begravningsplatsen sträcker sig ju under stadshuset och söder om stadshuset en bit och in bit runt mot torget till. Och det finns ju gravar kvar idag under det här. Och den här var ju helig till att börja med, den här gravplatsen. Så att man skulle ha kvar den som gravplats och man skulle fortsätta att begrava folk. Man har ju den här Lovisa Ulrika kyrkan som man kommer då vid mitten av 1700-talet. Då bygger man ju den där kyrkan är idag. Och sen skulle man fortsätta begrava här. Men det gjorde man ju inte, utan man hittade ju nya gravplatser. Och då glömdes det här lite grann bort, liksom. Det fick vara då. Och sen var ju inte kyrkan, man rev ju den här kyrkan då när man byggde nya Lovisa Ulrika. Och så var det liksom när tiden går så försvann de här gravarna lite ur minnet. Så bygger man stadshuset ovanpå alltihopa. Och då upptäcker man ju att när man grävde det här för avloppssystem 2012, då trillade fram skallar och ben från skelett som liksom piper som stod ut så här. Och då trodde man ju, i början när det var någon skalle som rullade fram, så ringde man ju polisen det första man gjorde. Men polisen såg ju också att det här var väldigt gammalt, det som var. Och då kom arkeologerna från länsmuseet och stoppade allt. Sen var det utgrävning som gällde. Och då tog man ju den platsen där de skulle fortsätta med sina avloppssystem. Och det man hittade där var ju flertal gravar då. Men i väldigt dåligt skick för att det är så blött. Det är så vattensjukt område. Men man hittade bland de fina sakerna som man hittade, så var det en ung flicka som var begravd, ogift, som man kallar för Kristi brud då. Inte fått barn och inte blivit gift, inte hunnit med det livet. Då begravdes hon liksom en krona då, Kristi brud, kronan. Kunde också kallas för begravningskrona. Och den där kronan var liksom inlindat också med silvertrådar och sidenblommor och rosett. De sidendelarna, de blev som liksom blommor runt hela den här kronan. Plus att hon hade vacker klädsel också, så hon tillhörde ju ett bättre skikt. Så här är det bilder lite grann från den kronan då. Ser inte så väldigt fina ut så här när man ser dem, för att de är ju ganska dåligt skick. Därför kunde jag inte låna föremålen, utan fick nöja mig med bilder på dem.
Och man kan säga att det här är en inbyggd monter då, i en tillfällig vägg.
Ja, en tillfällig specialvägg. En specialmonter liksom, som vi gjorde, som vi har ritat. Och så här ville vi ha den. På det här sättet skulle det liksom visas de här, och belysningen skulle vara på det här viset. Sen har man ju hittat pipa där nere också. Piper och tobak. Man vet att tobaken kom in med knäktarna, de som kom tillbaka. De få som återvände. De lärde sig ju tobaken, att använda tobak när de var ute i Polen och Tyskland. Så tog de med sig den här traditionen. Så då har man hittat såna här piper också. Och så är det intressanta här är ju att man låter den döde få med sig en pipa med tobak. För att liksom ha någonstans en tro på livet vidare också. Plus att det är ett mynt med också, som var en sån karompenning, som är en tradition från järnåldern ju. För att man ska ro över till andra sidan och inte bli en osalig ande som spökar.
Det känns som att det är mycket man kan bli nyfiken på. Och jag tänkte att du kunde få välja en monter till innan vi gör ett avslut och en summering. Nu blir det svårt.
Nu blev det svårt, riktigt svårt. Det är ju indelat som i 1600-tal, 1700-talet har vi ju här. Och 18- och 1900-tal. Och sen kommer nutiden här. Med pokalerna.
Mitt i rummet alltså.
Mitt i rummet, ja, precis. Och vi har ju inte så mycket nu insamlat från vår egen tid. Men jag har jättesvårt att välja. 1700-talet är ju fortfarande den drabbade tiden. Liksom, så att kriget går ju vidare. Det tar ju slut vid 1721. Och då börjar den gyllene freden, som man säger. Och det är då saker och ting händer, verkligen. I Sverige, vi har, och på andra länder också, men den här freden betyder för oss utveckling. Och för Sundsvall betyder det båtbyggerier, det betyder färgerier, Människor kan äntligen andas ut lite och börja fundera på sitt liv framåt och planera en hel del också. Så det är intressant här i den här som är 1700-talsdelen. Och den som vi har då här är ju vargen som vi har lånat in från Länsmuseet. Men det är Fiend Sverige som är där i en glasmonter. Och han stod ju här och skulle försvara Sundsvall mot det ryska anfallet med 6500 soldater som kommer med båtarna in hit mot en styrka som är ungefär 400 här. Så att det var ju en väldigt stor skillnad. Men han kommer ju överleva denna fiend. De får ju backa och de kommer att ha sin sista strid i Selånger. Och han blir skadad, fiend. Men kom med sin häst som tar honom då till Klingsta. Så kommer han bli omhändertagen på en gård där. Och vaknar upp. Och de har ju liksom tagit hand om honom verkligen. Och där får han vila, äta upp sig, få såren läkta. Och då skänker han sin värja till dem på gården. Som tack. Innan han ger sig iväg igen. Och den där värjan blir kvar på den här gården i, ska vi se, fram till 1921, i 200 år i deras släkt. Tills en handlare, Omel, kommer och köper upp den. Han kommer med sin cykel. Han får runt med sin cykel och cykeln är väldigt inne. Sådär. Och då kommer han att ha de här bra lång tid igen. Och sen kommer de och skänkas till Länsmuseet i Härnösand.
Och jag ser också att det finns en del stenbumlingar här i utställningen. Och det finns en liten skylt där nere vid golvet som talar om att rör den ej.
Nej, just det. För att det är många som tror att det är riktig sten. Att den går att sitta på och lägga sig ner på. Och har det jättebra liksom bara picknicka på nästan. Men det får man ju inte. Utan de är ju liksom konstgjorda stenar av en duktig konstnär. Men de ser ju jättehärliga ut. Det är mossa och det är lite lava som växer på dem. Och man ska kunna datera dem ut efter hur mycket lava som växer på dem egentligen. Men väldigt naturtrogna är de. Sen följer ju det här livet. Sundsvall växer på olika sätt. Va? Den kliver in i 1800-talet och en utveckling med fotograferingen som blir väldigt viktig i Sundsvall. Framförallt för många kvinnor som hittar sitt yrke och kan försörja sig själv. Ensamstående kvinnor med barn. Sömmerskor som blir fotografer. Annars var det ju vanligt att man kom från borgarfamiljer och kunde få en betald fotografutbildning. Men de här som kom sen, efter dem, de fick möjlighet att lära sig av de fotografer som fanns här också. Och lärde upp sig och sparade till sin kamera liksom då. Cirkussällskap med en som balanserade på lina. Hon uppträdde ju så och var jättestor och livet, hela hennes familj var liksom cirkus. Men hon kommer att krossa sitt ben då vid en vagn, då, en vagnshjul, och har en möjlighet att klara sig sen som fotograf. Och sådana historier finns det ju med här. Sen finns sjukdomarna med. Det har ju koleran och TBC. Som kommer här också under 1800-talet och koleran som är fruktansvärd sjukdom som man trodde att kopparplåtarna skulle rädda dem ifrån om man bar en kopparplåt på sig runt halsen. Men det är rent vatten som är A och att brunnarna inte smittas av utedassens, det är för de ligger alltid bredvid varandra i många, många platser som på Norrmalm. Sen är det begravningskarameller bredvid där som visar både dop, en dopkaramell har vi här och några bröllopskarameller och sen är det många begravningskarameller. Och det här var också en tradition som var väldigt stor på 1800-talet. Sockret betydde ju mycket. Socker var ju en lyxvara också som kom in här på 1700-talet också. Och kommer vi in i 1900-talet då kommer vi in i krigen igen. Första och andra världskriget. Vi är inte med i krigen men vi är drabbade. Och det är stor hungersnöd. Det är 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet. Det är hungersnöd som kommer hela tiden. Och den här stora hungersnöden här också då med hungerkravallerna 1917 kommer ju tillsammans med den styrka där alla kvinnorna gav sig ut och letade kol, potatis och ställde krav mer och mer, så kom ju även rösträttskraven, kraven till 8 timmars arbetsdag, och de kommer då att vinna den här kampen och få den här rösträtten 1921 då, när de får rösta för första gången då, som gäller alla. Så det är en positiv utveckling där kvinnorna har dragit en väldigt stor roll i det hela. Så det är barnomsorg och vi har även de finska krigsbarnen, en klänning som hänger där som jag lånat in från en kvinna som heter Helena som var 4 år gammal när hon kom som krigsbarn och sattes på tåget, skildes från sin pappa, åkte spark över isen och lämnade den här 4-åringen ensam och med namnbricka runt halsen. Och då har jag lånat både namnbrickan och klänningen och man ser hur hon har bitit i den här namnbrickan, hon har varit rädd när hon har åkt. Man har ju sett de där tågen på bilder och det är ju barn uppe, ungefär som du har hatthyllor och överallt sitter det barn, förutom de vanliga sätena liksom. Så det är ju 70 000 barn som kommer till Sverige under den här tiden. Så det är också en viktig berättelse. Ovanför är det samiska skidor, så då blir det samiska berättelserna från 1600-talet och alla århundradena och hur de fortsätter att kämpa för sina rättigheter med markområden för renarna så att det inte ska bli gruvor och gruvdrift överallt. Då. De får fortsätta sin kamp. En skjorta som visar på det judiska Sundsvall finns med och berättelser till den också. Då. Och sen går vi vidare med 30, 40, 50-talet när vi får lite maskiner och teknik och en tvättmaskin och eltvättmaskin. Kvinnorna slipper stå där ute på isen och tvätta kläder. Och sen har vi ett silversmycke och det är ju det romska då med de här smyckesaffärerna då. Som också försäljningen fanns här. Men vi har ju mycket när vi också samerna här. Så här har vi ju tagit de grupperna verkligen som fick också uppleva frustration och skiljas från sina föräldrar som krigsbarn som vi får idag också. Vi får ju ensamkommande som kommer från krig också. Men här blev de ju väldigt, väldigt mottagna då. Väl mottagna de flesta av dem. När man tittar på det här armbandet då så är det ju i våran samling och det är Rosa Taikons då. Och här kan man ju också se att här man, judiska rättigheterna som kommer allt mer med att de får gifta sig också med en kristen och de får öppna butiker och affärer som de vill. Så halkar det efter mer med romerna faktiskt en väldigt lång tid som de fick bo i sina husvagnar och tältläger och sen måste de flytta efter 3 veckor. Så det är mycket av det, den kampen som finns fortfarande för att få alla mänskligt värde och rättigheterna och så. Så rättighetskamperna pågår fortfarande och de ska man vara rätt om på många sätt.
Vad vill du då avslutningsvis säga till Spotlights läsare som har blivit nyfikna på utställningen, nyfiken på?
Det jag vill säga det är också att tänka på. Hur ser det ut idag då? Liksom, när man stannar i det här? Då. Vad är det som sker? Vi har gjort en massa rättighetskamper på vår resa. Vi ska vara rädda om dem. Så att inte de helt plötsligt bara börjar urholkas. Som det har varit med assistans till exempel för många. Den har ju minskat. Nu är man liksom lite rädd för det med abortfrågan också. Att den måste liksom få som kvinnans rättighetskamp så är den väldigt viktig. Och så går vi in i vår nya tid. Vi går med i NATO nu. Vi har aldrig varit med i NATO tidigare. Vi har alltid hållit oss liksom utanför de här 2 världskrigen, de sista som vi hade här.
Kampen går vidare. Det får bli dina slutord, ja. Tina Johansson, intendent vid Sundsvalls museum som alltså håller till i Kulturmagasinet centralt i Sundsvall. Tack. Och hej.
Tack och hej.
Föreningsnytt.
Ombudsmannatjänsten har ju under en längre tid nu inte varit aktiv så att säga på grund av sjukskrivning. Hur ser SRF på det här att ett distrikt är utan ombudsman?
Om vi skulle vilja skulle vi kunna plocka in en vikarie, men jag fick frågan på årsmötet också. Det kan man ju naturligtvis göra, men ska man göra det så måste det vara en person som kan kliva in och sätta sig på stolen och jobba från dag 1. Det skulle alltså behövas någon erfaren person som kan hela SRF, som kan organisationen och som man inte behöver skola in. Vi vet ju inte hur långt ett eventuellt vikariat skulle kunna bli. Det kan ju bli aktuellt, tänker jag i så fall kanske efter sommaren om det hela drar ut på tiden. Det var ungefär det jag sa på årsmötet, och det är väl det jag kan säga nu också. Rick skulle ju se positivt på om det fanns en person som var ombudsman, men vi är inte riktigt där än.
Vad gör en ombudsman egentligen?
Ja, grunden för en ombudsman, det är ju dels att jobba intressepolitiskt gentemot, om man jobbar på distrikt, regionen, gentemot kommuner. Man hjälper gärna lokalföreningarna med organisatoriska saker. Det kan vara styrelseutbildningar, internutbildningar av olika grad och art. Det kan vara skrivelser. Vissa ombudsmän skriver protokoll vid möten. Det har vi folk som gör här, så det har vår ombudsman sluppit i stor utsträckning. Men, och sen egentligen allt ifrån att träffa nya medlemmar, prata, representera medlemmarna i kontakter. Inte bara intressepolitiskt utan även ute på universitet. Det kan vara att man träffar utbildade ledsagare, man kan träffa företag. Du kan vara ute på skolor. Informatörsbiten är väldigt, väldigt viktig. Så det är egentligen det, att vara medlemmarnas företrädare utåt. Och det får vi just nu vara från styrelsens sida.
Det var precis vad jag tänkte fråga om. Hur går det nu då när inte då Frida Kalander är på plats?
Det är klart att man märker det. Alltså, Frida tycker jag var en av de bästa ombudsmän som SRF hela landet sett har. Och det märks när hon inte kan vara på plats. Jag gör det jag kan av intressepolitik och sånt där som måste göras. Jag sköter ju också en del annat, ekonomiska ansökningar, protokollskrivande och arbetsledarskap. Så det landar mycket på mig, och jag försöker också sköta podcasten tillsammans med Kristoffer Tredin som gör stort jobb där. Så det blir en extra arbetsbörda, och det är klart att så ska det inte vara på längre sikt. Just nu är det så, men det skulle väl inte funka att ha det så här i 10 år, men att ha det så här några månader fungerar. Sen, klart att det händer mindre, jag menar, det märks, och det vore konstigt annars om en person som normalt sett jobbar 100% inte är på plats.
Ja, men då kanske det blir en ljusning då, kanske efter sommar och sol.
Det kan man hoppas. Vi tar sommar och solen med oss i sinnet fram även in i hösten.
Ni hörde Peter Kärnberg, SRF Västernorrland.
Kulturnyheter.
Med anledning utav att Sundsvall firar 400 års jubileum i år så kommer Sundsvalls museum att göra historievandringar med start den 25 maj ända fram till den 19 september. Vandringarna kommer att ske med hjälp av olika guider, och biljetter finns att köpa via entré Sundsvall 060 15 54 00 och priset är 120 kronor. Tiderna kan variera liksom guiderna. 25 maj i ryssarnas spår 1721, och vandringen tar en timme klockan 14.00, samling Stora torget. Den 28 maj och 30 maj, livet i 1600- och 1700-talens Sundsvall kryddat med musikglimtar. Tyvärr är biljetterna slutsålda. Och den 11 juni och 13 juni, livet i 1800- och 1900-talens Sundsvall kryddat med musikglimtar. I nästa nummer av taltidningen kommer vi att läsa hela listan. Biljetterna till vandringarna släpps i olika omgångar under sommaren. Och på grund av det stora publikintresset kan några vandringar också komma att repriseras mot slutet av sommaren.
Veckans boktips.
Konsten att leva av Sara Winman. Boken har cirka 517 sidor och inläsningens längd av talboken är 16 timmar och 51 minuter. Händelser som är med i boken omfattar andra världskriget och 4 decennier framåt. 1944 befinner sig en ung brittisk soldat i Italien. I Florens, bland alla ruiner i en förfallen villa, träffar han en medelålders kvinna som är konsthistoriker. Hon har rest till Italien för att försöka rädda konstverk från kriget. Hon vill också återuppleva den sedan länge bortglömda minnen från sin egen ungdom. Kvinnan kommer också från London. Hennes tankar om livet kommer att forma och påverka soldatens liv framöver. När soldaten återvänder till sitt hemland och till London, där han är född och uppvuxen, bär han med sig tiden som han hade i Italien. En dag får han ett brev och i brevet står att han får ett arv som är oväntat för honom. Soldaten beslutar sig att återvända till Italien där allt började. Med bland annat vacker prosa och en stor dos humor skapar författaren en gripande berättelse om oförglömliga individer, en hyllning till skönhet och kärlek. När man läser den kommer många tankar som man inte kan släppa lätt. Den här boken är en bok som jag ska minnas länge. Konsten att leva av Sara Winman.
Anslagstavla.
Syntolkad biofilm om gatuhunden Arthur. Torsdagen den 23 maj, samling klockan 16.45. Bion startar 17.30 på Drakstaden i Sundsvall. En timme och 45 minuter lång är filmen och syntolken har lovat att läsa textremsan eftersom filmen är en Hollywoodfilm från Amerika. Biljetter köper du själv på Drakstaden Bio i Sundsvall och anmälan gör du till Marianne Bergman på telefonnummer 076-111-2480. Välkommen! Och gatuhunden Arthur, han blev alltså adopterad utav Öviksbon och multisportaren Mikael Lindnord 2015 när han var i Ecuador och sportade. Och han tog med sig Arthur hem till Örnsköldsvik. Och det här är historien om gatuhunden som har gett upphov till flera dokumentärer och böcker. Hunden Arthur dog 2020. Mark Wahlberg är skådespelaren som har huvudrollen i den här Hollywoodfilmen. Och hans pappa var av svensk-irländskt ursprung och känd från en lång rad amerikanska storfilmer. Sista kafétrampet före sommaren, 3 juni med SRF Sundsvall. Platsen är Kreativa huset, Skottsundsvägen 30 med start klockan 13. Det blir fika till självkostnadspris och en massa prat förstås. Anmälan gör du till ordförande Anita Eklöf senast den 27 maj till telefonnummer 070-6688-232. Och tar du färdtjänst så spara kvittot och skicka in resekvittot till SRF Sundsvall så får du resan betald. SRF i Örnsköldsvik bjuder in till våffelfest lördagen den 25 maj klockan 13. Fabriksgatan 25 på Himmel och pannkaka i Örnsköldsvik. Våfflor med grädde och sylt, te, kaffe samt underhållning. Pris 75 kronor. Anmäl dig senast den 22 maj till Irene Hägglund 073-029-8679. SRF vill testa en ny aktivitet. Vi medlemmar träffas och gör ett kafébesök tillsammans. Onsdagen den 29 maj klockan 14 träffas vi på Café UH, Lasarettsgatan 9A och tar oss en fika. Hur ofta och vilket nästa kafé som besöks bestämmer gruppen gemensamt. Kontaktperson Inga Lill Lindholm 070-396-7622. Onsdagen den 12 juni klockan 16 planerar SRF Örnsköldsvik en grillkväll på gården hemma hos Sixten Levander på Örnsköldsgatan 1C. Korv med bröd samt kaffe och kaka till självkostnadspris. Även gluten- och laktosfritt alternativ finns. Anmälan senast 10 juni till Irene Hägglund 073-029-8679. SRF i Örnsköldsvik har haft kontoret öppet på fredagar, men nu stänger vi det över sommaren, meddelar styrelsen för SRF Örnsköldsvik. Sommarresa till Höga Kustenbron med SRF Övik skjuts upp på grund av för få anmälda och styrelsen för föreningen återkommer senare i slutet av sommaren med ett nytt försök. Så en inbjudan från SRF Västernorrland. Det gäller sommarresan 2024, 25 till 28 juni. Platsen är Best Western Hotel i Söderhamn med dagsutflykter till olika resmål. Kostnad 1500 kronor för del i dubbelrum och 2200 kronor för enkelrum. I priset ingår resa med abonnerad buss till och från Söderhamn samt till och från resmål. Boende på hotell, lunch och middag den 25 juni. Frukost, lunch och middag den 26 och 27 juni samt frukost och lunch den 28 juni. Eventuella anslutningsresor i samband med resan står man själv för. Gävleborg i fokus alltså. SRF Västernorrland inbjuder dig till sommarresa i dagarna 4. Vi åker i abonnerad buss från Härnösand tisdagen den 25 juni och återkommer under eftermiddagen på fredag den 28 juni. Vi har inte fått klart med alla besöksmål, men trots detta vill vi ändå informera er om att resan blir av och ungefär vad vi har tänkt göra på dagarna. Ett besök på Stenegård i Järvsö, där bland annat Lillbabs museum finns att besöka. Ett besök hos Mackmyra för att få veta hur deras whiskytillverkning går till ska vi också sikta på. Söderhamn är en liten men trevlig stad och vi kommer också att organisera promenader i omgivningarna. Hotellet är mycket trevligt att besöka. Det är lättorienterat och personalen är van vid synskadade personer sedan SRF Gävleborg besökt hotellet vid många tillfällen. Ledsagare från Härnösands folkhögskola deltar i resan. Anmälan. Anmäl ert deltagande till Peter Kärnberg via e-post peter.kärnberg@srf.nu eller via telefon 070 860 4032. Uppge i anmälan om allergier finns, om det gäller enkel eller dubbelrum samt övrig information som känns relevant. Er anmälan måste vi få senast den 20 maj. Det brukar vara högt tryck på dessa resor, så det gäller att vara snabb med sin anmälan. Vi beklagar att ett detaljerat program inte finns, men vi hoppas ändå att ni fått en ungefärlig uppfattning om vad vi kommer att pyssla med under resan. Program och information om hur inbetalningen går till skickas till den som anmäler sig. Varmt välkommen med er anmälan hälsar SRF Västernorrlands styrelse och kansli. En inbjudan från SRF Härnösand. Trots att kylan hänger kvar finns tecken på att vi går mot sommaren. Ett sådant tecken är vår traditionsenliga sommarfest. Vi möts på Klockargården, Byåker 227, klockan 14.00 lördagen den 15 juni. Vi kommer att grilla och umgås. Underhållning blir det också. Vi har också beställt fint väder. Vanligtvis brukar vi ha sommarfesten i slutet av juni, men vi vill inte kollidera med distriktets resa till Söderhamn den 25 till 28 juni. Är ni intresserad av sommarfesten så ring Per Ingvar Sundgren på telefonnummer 070-317-9110, e-post perispektra@gmail.com eller till Agneta Olofsson 070-359-4375, e-post ao@genea.se. Din anmälan vill vi ha senast den 8 juni. Deltagaravgiften är 100 kronor. Vårt swishnummer är 123-119-1774. Om ni vill betala på det sättet, uppge också om ni vill ha någon särskild kost, till exempel laktos- eller glutenfri eller vegetarisk. Med vänliga hälsningar, SRF Härnösands styrelse. Spotlights redaktion håller stängt den 21 maj till och med fredagen den 24 maj på grund av semester. Du kan lämna annonser och andra meddelanden via vår röstbrevlåda som står på dygnet runt. 0611 801 30 är telefonnumret. Du kan också e-posta till taltidningen rvn.se.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub, telefon 076 136 4767 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller. Och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka, ojämna veckor, med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211.